kommer vi be en kort bön. Och sen får ni sätta er ner, för då är det min tur att prata. Låter det bra? Men när ni läser Guds ord så står vi upp i respekt för vad han har att säga till oss ikväll. Yes. Efesierbrevets första kapitel, verserna 3-6. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskare ska prisas. Jesus, vi ber nu denna stund är att allting som kommer sägas ikväll ska få vara enligt med ditt ord. Och allting är som inte är dig, allting som är från mig, Gud, jag ber ska falla bort just nu. Vill bara ha mer av dig. Bara av dig. Jesus, vi älskar dig. För du har först älskat oss. I Jesu namn och allt folket sa det. Amen, amen. Varsågod och sitt. Nu behöver ni inte stå upp, för ni behöver inte respektera mig på det sättet. Det är ingen fara. För er som inte känner mig, så är mitt namn Karl-Oskar Horgby. Jag kallas Kalle Horgby och jag arbetar utifrån detta hus med ungdomar. Detta är årets sista encounter. Sad face, jag vet. Och vi kommer avsluta det tema vi haft som ett övergripande tema för hela hösten, nämligen Coram Deo. Och för er som är nya här, liksom er som inte har lyssnat på vår undervisning, typ Theo Rask, så skojar med dig. Så handlar Coram Deo, en latinsk fras som representerar, som handlar om ett förhållningssätt, en livsstil där vi kristna alltid lever inför Guds ansikte, i Guds närvaro för hans ära. Och vi har genom olika möten, olika kvällar berört detta tema utifrån olika aspekter i livet. Och ikväll så kommer vi tala om frälsning. Vi kommer tala om en räddning som avslutande möte. Och vi kommer tala om, rubriken satt så här på följande sätt: Guds ära i frälsningen. Guds ära i frälsningen. Och vi vet genom Guds ord att varje människa, att frälsningen, räddningen, ges till alla människor. Helt oförtjänt. Genom tro på Jesus. Den synd som skiljer dig och mig från Gud, säger Bibeln, den kan inte du få ogjord. Gjort är gjort. All right? Och du kan med goda gärningar inte kompensera, täcka över det dåliga du har gjort och jag har gjort. Nej, vi kan inte på något sätt genom mänskliga gärningar och prestation prestera oss upp till himlen, säger Bibeln. Du kan inte på ett mänskligt sätt höja dig, men du kan böja dig. Bibeln talar om att alla människor som ger sin liv till Jesus och tror på honom, de blir frälsta. De blir räddade. De blir tvättade rena på insidan. De blir förlåtna deras synder. Ingen skuld finns nu kvar. Och inga mobiltelefoner heller för den delen. Läktarbönen, vet du. 30 plus. För att sammanfatta Efesierbrevets andra kapitel, versen 8-10, står det så här. Och nu parafraserar jag egentligen, men det här är kontentan. Att av nåd är ni frälsta. Genom tron. Inte genom gärningar, inte genom egen prestation. Så vi är frälsta, räddade, tvättade rena på insidan, förlåtna våra synder. Genom tron på Jesus, av nåd genom tron på Jesus. Inte genom gärningar. Men vet ni vad? Texten säger också så här. Inte frälsta genom gärningar, men frälsta till gärningar. Jesus säger så här i Matteus evangeliets 7:e kapitel, verserna 16-20. Kan få upp det på väggen här. På deras frukt ska ni känna igen dem. Vilka då? Jo, de kristna. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem. Vilka då? Jo, kristna versus okristna eller icke-kristna. På deras frukt. Texten fortsätter och Jesus blir faktiskt skarpare och skarpare i sin undervisning. Och denna text tenderar att väcka känslor i människor. Den tenderar att störa upp saker. På ett sätt väldigt bra, men finns det också ett dike där det kanske inte är helt bra. Det positiva med denna text är att den utmanar dig och mig att rannsaka oss själva från hyckleri och synd. Och den exponerar saker i våra liv, inte bara ditt utan även i mitt. Texten säger dock inte att kristna är helt perfekta, helt utan synd, det säger den inte. Men texten säger någonting annat. Den säger att om du blivit född på nytt, om Gud har gett ett nytt hjärta med ny längtan att följa honom, att ära honom. Om han har skrivit sin lag i ditt hjärta som Bibeln säger, du har blivit kristen, du har blivit förlåten dina synder. Då kommer det på något sätt synas på dig, eller hur? Och han liknade Jesus med följande. Ifall att du påstår dig att vara en vinranka men bär törne. Ifall du påstår dig att vara fikonträd men du bär tislar. Då är det någonting som inte stämmer. Så ifall du pratar som icke-kristna. Du tänker som icke-kristna. Värderar saker som icke-kristna. Så blir denna text ett wake-up call. Att vakna. Du är med att leva för något större. Du är med att vara salt och ljus för en värld som lever i mörker. Och detta med denna text är väldigt bra. Men det finns en flipside på det. Det är att vissa människor tar denna text och tvistar den så att det blir negativt. De tar den för att slå sig själva med. Och det är ett annat dike. Och det beror inte på texten av sig själv egentligen, utan snarare på att man inte förstått det bredare vittnesbördet av skriften. Vi har inte förstått den bredare undervisningen av skriften. Och det andra diket jag pratar om, det är någon form av legalism man landar i. Att man vet här uppe att man är frälst av nåd genom tron på Jesus. Det är inte jag som bär Jesus, det är inte jag som bär tron, det är inte jag som håller fast vid Jesus extremt hårt så jag klarar mig. Ändå man vet det, så lever man sitt liv som om att allting hänger på mig. Att det är bara upp till mig att jag är så duktig, därför jag är kristen. Så istället för att kolla på Jesus för sin frälsning så kollar man bara på ens dagsform. Hur jag skött mig idag. Vad sa jag igår? Jag skulle inte sagt det. Jag vet, jag skulle inte gjort det. Men nej. Och så kollar man bara på sina gärningar, på sitt liv för att någonstans känna en visshet i sin frälsning, i sin räddning, att man har rätt ställt med Gud. Och med denna grund om att pånyttfödelsen inte bara är en sorts makeover utan en takeover, där Gud förvandlar ditt liv, där Gud någonstans har påbörjat någonting som han kommer fullborda, så kommer vi ikväll att tala om frälsningsvisshet. Att du kan vara viss om att du har det rätt ställt med Gud. Och vi kommer pitcha detta utifrån Guds ära i frälsningen. Guds ära i frälsningen. Så temat för ikvällen är som sagt Guds ära i frälsningen. Och vi kommer att utgå från detta tema från en annan aspekt. Om Guds yttersta, inte enda, men hans yttersta motivation och motiv bakom att han väljer att frälsa människor. Vad som motiverade Gud, vad som motiverar Gud, vad som kommer att motivera Gud att frälsa både dig och mig. Att rädda både dig och mig. Låt oss gå till huvudtexten igen. Verserna 3-6 i Efesierbrevets första kapitel. Paulus börjar med att skriva så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Det grekiska ord som används här för att välsignat talar om att man talar väl om någonting. Gud har talat väl om någonting. Han har talat väl om folk. Men detta vältal är inte bara ord utan de får praktiska konsekvenser. Gud gör när han talar. När Gud talar ut händer det saker. Och vi kommer se i verserna vidare här vad välsignelsen är. Men innan vi går vidare så är det viktigt att vi märker någonting här. Var finns denna välsignelse någonstans? Ser ni det, vers 4. Var någonstans finns denna välsignelse? Jo, nämligen i Kristus. Denna välsignelse som Gud har talat ut finns inte bortom Kristus, finns inte utanför Kristus. Denna välsignelse finns i Kristus, i Jesus. Så vad är det för välsignelse, vad är det för vältaliga grejer som Gud säger om de som är i Jesus, de som är med honom? Jo, han säger så här. Vers 4. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Gud har alltså innan hela världen skapades, innan världens grund blev lagd, står det, har han utvalt oss. Alltså innan världens grund blev lagd, trots att han visste om all min synd, trots att han visste om all den skit jag skulle göra, alla mina misstag, hur jag skulle vända honom ryggen om och om och om och om igen. Trots att han visste vem jag är, så valde han mig innan världens grund blev lagd. Han har utvalt oss att vara heliga och fläckfria inför honom. Alltså tvättade rena, förlåtna vår synd genom Jesu blod. Paulus fortsätter i sin kärlek, vers 5. Hänger med? Inte någon så här temporärt känsla. Åh, Kalle är så fin. Wow, vad underbar Kalle är. Nej, i sin kärlek. I sin kärlek. Inte min perfektion, inte din perfektion, inte din syndfrihet. Utan i sin kärlek har Gud. Vad då? Har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut. Märk noga. Han har valt dig efter sin vilja och sitt beslut. Nästa slide. För du vet nämligen så att Gud har valt dig. Du har inte valt Gud. Du älskar för att du först blivit älskad och du väljer för att du först har blivit vald. Bibeln talar så här. Jesus säger i Johannes kapitel 15, nästa slide, vers 16. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består. För att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Om inte Gud hade utvalt dig så hade du aldrig valt honom. Och du har aldrig kommit till honom. Du har aldrig blivit kristen. Vet ni varför? På grund av vår synd. På grund av vårt mörker. Johannes kapitel 3, vers 18-20 säger Jesus så här. Nästa slide. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom att han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Lyssna noga nu. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Ty var en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Ni vet när man gjort något dumt, det kanske inte ni gör men jag brukar göra det ibland. Du vet, man skäms rätt bra va? När man gjort något dumt vill man inte skriva på sin Facebook. Kolla hur det då? Bang! Och man kommer absolut inte säga till morsan. När man gjort något dumt, något man skäms för, då skäms man för det. Då vill man inte basunera ut det över allting. Mörkret inom mig vill inte komma till ut i dagsljus. Det vill inte bli exponerat. Man vill på något sätt gömma det. Så när ljuset kommer, vad gör man då? Man flyr. Man gömmer det. Ni vet när Adam och Eva åt av den förbjudna frukten i Edens lustgård. Och Gud kom gå i sitt trädgården. Vad händer? Hallå Gud, här är vi. Nej, vad gör de? De gömmer sig. Varför? För att när vi bär på mörker, när vi bär på synd, då vill vi inte vara i ljuset. För om vi är i ljuset, då är vi nakna. Och då är vi exponerade. Och ingen människa vill av sig själv komma i en sån position. Och det är därför du och jag i oss själva aldrig kommer att välja Gud. Därför skriver Paulus så här, nästa slide, Romarbrevet 3, vers 10-11. Det är så skrivet, Ingen rättfärdig finns, inte en enda förståndig. Finns ingen förståndig. Finns ingen som finns, va? Det blev fel där. Finns ingen som söker Gud. Det är inte min svenska, det är min copy-paste-förmåga som har misslyckats. Varför finns det ingen som söker rättfärdigheten ytterst sett, djupast sett? Varför? Jo, för att vi bär på mörker. Och på grund av att vi inte vill komma till Jesus av oss själva, så säger Jesus så här i Johannes 6, lite senare, Johannes 6, 44, nästa slide. Ingen kan komma till mig om fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Vers 65, nästa slide, säger Jesus vidare så här. Därför har jag sagt er att ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av fadern. Du vill inte av dig själv komma till Gud, så enda anledningen till att du har kommit till Gud är vad då? Att Gud har kommit till dig. Att Gud har börjat dra i dig. För ett år sedan så var det en kille som hette Eddon. Och Eddon mötte Jesus i en dröm. Han hade inte suttit ute i några dygn och ropat efter Gud. Men Gud uppenbarade sig själv för honom i en dröm. Och hade någon ett år tidigare sagt till honom så här, men, eller för ett år sedan sagt, ja men Eddon, du kommer ibland uppe nu och läsa Bibeln till 2 på natten. Så han sagt, han bara skrattat åt det antagligen. Du kanske har fått en box också, jag vet inte. Men Gud uppenbarade sig själv för Eddon och började dra honom till sig. Gud har utvalt oss efter sin vilja och sitt beslut. Och vi har inte utvalt honom, utan han har utvalt oss. Så vi ser alltså att orsaken till att du är frälst är inte för att du är mycket bättre än någon annan. Orsaken till att du är frälst är inte att du är mycket smartare än någon annan. Orsaken till att du är frälst, till att du har kommit nära Jesus, det är Jesus. Det är för att han har valt att dra dig till sig. Endast av nåd, på riktigt, från början till slut, är vi frälsta. Och om vi nu ser så här då. Vi ska se till vad orsaken till att Gud har utvalt oss. Och vi kommer att se att vad orsaken till att Gud har bevarat både dig och mig. Och kommer att bevara oss i vår frälsning. Trots oss, trots att vi ibland klandrat till det. Åtminstone jag har något enormt. Och vi kommer att se att Guds nåd ytterst inte beror på oss, vår egen förmåga och egen duktighet, utan på honom som är nådefull. Bibeln talar om att Gud ytterst sett gör allting för sin ära. Det är ingen mänskligt egoistisk sak. Det är en fantastisk sak när man lär känna det mer. Och denna fantastiska sak kommer oss till del på ett underbart sätt. Gud är för dig, brukar man säga ibland. Det är bra, det är sant. Men vet du varför Gud är för dig? Det är inte för att du är fantastisk. Förstår mig rätt, du är säkert jättefin och sådana saker. Och din mamma tycker om dig. Men Gud är för dig för att han är för sig själv. Din frälsning beror inte på att du krampaktigt har lyckats välja Gud, eller att du krampaktigt har lyckats hålla dig fläckfri, eller att du krampaktigt lyckas hålla dig fast vid Gud, utan faktiskt på grund av att Gud håller fast i dig, att han bär dig. Och det jag vill ni ska inse ikväll, ni ska förstå ikväll, det är att det inte är tron som bevarar dig i nåden, utan det är nåden som bevarar dig i tron. Hänger ni på skillnaden? Frälsningen är från början till slut Guds verk. Inte mitt, inte ditt, utan Guds. Så vad är då drivkraften bakom Guds handlande? Varför förbestämde han just mig till att bli frälst, till att bli hans barn? Och hur vet vi, både du och jag, att Gud inte bara struntar i oss? Att vi någonstans klantar till oss så brutalt så att hans kärlek till oss tar slut? Hur vet vi detta? Jo, vi kan läsa vers 4-5 igen. Nästa slide. I Efesierbrevet återigen, Vers 4-5. Liksom han innan världens grund blir lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. När vi läser Guds ord, okej allesammans, nu attentive, nu kör vi. När vi läser Guds ord så finns det olika nycklar som vi använder oss av för att vi ska förstå. Jag kommer dela 4 utav dem. Varje gång ni läser Bibeln så kan ni börja med så här, vad händer? Första frågan, vad händer? Andra frågan är, vem är det som gör det? Tredje frågan är, vem görs det mot? Och fjärde frågan, varför? Det vi ser i den här texten är, vad händer? Jo, Gud har utvalt och förutbestämt att vi som hans barn ska vara fläckfria. Vi ska bli heliga, vi ska upptas till hans barn. Det är vad som händer. Vem är det som gör det? Jesus Gud, bra. Vem görs det mot? Mig, oss, fantastiskt, okej. Okay. Varför? Fjärde frågan. Varför gör Gud detta? Utifrån dessa verser allesammans. Varför tror ni Gud gör detta? Snyggt, Edon. 100 poäng till dig. För att, vers 6, ser ni? Här kommer orsaken. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Han har gjort det för sin ära. När du läser din bibel så kommer du se att den yttersta drivkraften till allt Guds handlande, allt, men även frälsningen, men primärt frälsningen, är hans ära. Jag ska ge några exempel bara för att någonstans visa att jag inte helt utcyklar. Nästa slide. Psalm 23. Den här har du säkert på din t-shirt och alla möjliga grejer. Psalm 23. Jag har inte hela psalmen med, men det får ni leva med. En psalm av David. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Fatta vad gött kunna säga. Gud är min herde. Han är med mig. Och mig ska ingenting fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Hur bra är inte det? Han tar hand om oss. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Det hebreiska ordet som används för liv där i vers 3. Det är nefesh och talar om. Man brukar översätta det till själ också. Den ordagranda betydelsen är strupe, hals. Låter konstigt och det är det. Åtminstone för oss svenska bananer. Men det handlar om att genom halsen kommer all mat. Och för att vi måste få mat här igenom för att kunna överleva. Det innebär att han ger vårt nefesh, han ger hela vår varelse liv. Det innebär att Gud tar hand om dig, Gud bryr sig om dig, Gud, han är för dig. Och vad är orsaken? Den fjärde frågan som var tidigare, vad står det? Någon? För sitt namns skull. Det står inte för att du är perfekt, inte för att du är jättetrevlig eller för att du lyckas med allting. Varför är han god mot dig? Jo, för att han har valt att sätta sin ära till dig. Han har valt att ta hand om dig för att han är din pappa. Vi kan ta nästa vers. Nästa slide. Jesaja 43, vers 67. Jag ska säga till länderna i norr, ge hit och gå till söder. Håll dem inte tillbaka. För hit mina söner från fjärran och mina dötter från jordens ände. Var och en som är uppkallad efter mitt namn och som jag har skapat till min ära. Som jag har gjort, format och gjort. Nästa slide. Jag är den som utplånar dina brott för min egen skull, säger Gud. Dina synder minns jag inte mer. Nästa slide. Men för mitt namns skull, okej? Okay? För mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede. För min äras skull är jag tålmodig så att du inte blir utrotad. Se, jag har luttrat dig men inte fått något silver. Jag har prövat dig i lidandets ugn. För min egen skull gör jag det. För hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. Nästa vers, nästa slide. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar. Och prisar fader i himlen. Nästa slide. Ja, det är massor bibelord, det finns det fantastiskt. Jag är inte ute och cyklar i alla fall. Nu är min själ i ångest. Och detta är Jesus som säger detta. Vad ska jag säga? Far, Pappa Gud, fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. Det här är vad Jesus säger. Vers 28. Far, förhärliga ditt namn. Och då kommer en röst från himlen. Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Nästa slide. Ja, det är hur många som helst. Fantastiskt. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Den yttersta drivkraften bakom allt Gud gör är hans namns förhärligande. Och det är tack vare detta allesammans som vi kan vara trygga i vår frälsning. För det beror inte på vår egen dagsform. Det beror inte på vår historia. Det beror på Gud. Förutbestämt sedan innan världens grund blev lagd. Hans namn till ära. Och en viktig sak ni måste förstå är detta. Att allt är för hans ära. Det är ingen mänskligt egoistisk sak. Det är en fantastisk sak som är faktiskt helt självklar när vi tänker efter. Ni vet, det mest underbara, det mest fantastiska, jag vet att ni tänker på mig just nu, men det är inte vad jag pratar om. Det mest underbara, det mest vackra, det mest rena, det mest värdefulla i hela världen, det är värt att tillbes, det är värt att äras, det är värt att lyftas upp, det är värt att beskådas och lovsjunga, eller hur? Eller hur? Och Gud, han är nummer ett kan man säga. Och ni vet, eftersom att Guds ära är i centrum så kan vi vila i vår frälsning. Hans plan på att förhärliga sig själv, den kommer inte gå snett. Han kommer inte att misslyckas med att frälsa dig. Trots dina snedsteg, trots att det blir fel ibland, trots mina snedsteg, så har han varit allt genom god mot mig. Trots all min synd. För att citera Paulus i Filipperbrevet 1, vers 6, nästa slide. Paulus skriver detta, han skriver till församlingen i Filippi, han skriver följande. Och jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det Gud har påbörjat i ditt liv, det kommer han att fullborda. Detta är inga texter som talar om att nu kan vi synda hur mycket som helst för Gud är bara god. Men det är dessa texter som ger oss vila i att trots vår otillräcklighet så är han trofast. Vi kan ta nästa slide. Första Johannes kapitel 2, vers 1-2. Och det är Johannes som skriver detta. Han skriver följande. Mina barn, detta skriver jag till för att ni inte ska synda. Varför skriver han detta? Wow, vilken pedagogik. Varför skriver han detta? Yes, okej. Okay. Synd är inte jättebra. Okej. Okay. Vi lägger det där. Men om någon syndar, okej. Okay. Det är fortfarande realitet, en verklighet i både ditt och mitt liv. Har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoning för våra synder, inte bara för våra synder utan för också hela världens. Han dog inte bara för några få judar, han dog för oss. Så att vi kan komma till honom, tvättade rena genom hans blod. Vi ska gå ner i landning och låsteamet kan snart komma upp. Följ med mig till kvällens sista bibelord. Johannes evangeliets 10:e kapitel, verserna 26-30. Och här talar Jesus med några icke-frälsta judar om vilka som är hans får. Alltså vilka som är hans lärjungar, vilka som är kristna, vilka som är Guds barn, vilka som är förutbestämda till evigt liv. De som är utvalda. Och han säger så här, och ni får lyssna noga nu för det här är en riktig twist på orden. Så lyssna noga, okej? Okay? Men ni tror inte, säger Jesus, för ni hör inte till mina får. Låt oss stanna upp där. Ni tror inte, för ni hör inte till mina får. Märk noga vad som leder till vad i denna vers. Vad är det som står egentligen? Står det att det inte är Guds får för att det inte tror? Eller står det att det inte tror för att det inte är Guds får? Hängde ni med på den? Jag tror jag inte gjorde 5 öre. Med andra ord. Tror man för att bli ett Guds får, för att bli en utvald, för att bli en förlåten? Tror man för att bli ett Guds får, tror man för att bli utvald, eller tror man för att man är utvald? Och svaret är följande. Du tror för att du är ett Guds får, en lärjunge, en kristen är förutbestämd. Guds barn. Du tror alltså inte för att bli förutbestämd. Du tror för att du är förutbestämd. Och återigen, vad innebär detta? Det innebär att inte tron som håller fast oss i nåden, utan nåden som håller fast oss i tron. Jesus nämner vidare tre saker så här, vers 27. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Vad säger han? Tre saker. Hans får, de lyssnar till hans röst. De inte bara hör den och säger, ja, jag skiter i det. De faktiskt lyssnar. De kan springa bort, de kan kladda till sig. Men de lyssnar åtminstone. De är intresserade av hans vilja för att Gud har skrivit sin lag i deras hjärtan. Nummer två, Jesus känner dem. Han säger, jag känner er. Nummer tre, de följer honom. De kanske vandrar bort lite ett förlorat får. Men vet ni vad Jesus gör? Vad säger Bibeln? Han söker upp dem och han för dem tillbaka så att de följer honom igen. Vers 28. Detta är nog kanske en av mina favoritverser. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade. Och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som gett mig dem är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Varför kan ingen rycka Guds utvalda, Guds barn ur hans hand? Jo, för att Gud, faderns yttersta drivkraft till allt han har gjort, han gör och kommer att göra, är att förhärliga och ära sitt eget namn. Detta är återigen ingen mänskligt egoistisk sak, utan en väldigt naturlig sak när vi inser att Gud är den mest vackra, det mest underbara, det mest upphöjda, perfekta som finns. Och vet ni vad? Det fantastiska för oss är att eftersom att han är för sin ära, så är han för oss. Och för den som är i Kristus Jesus finns därför ingen mer fördömelse. Någon snabb recap. Har du valt Jesus eller har Jesus valt dig? Ytterst sett. Jesus har valt er. Har du som kristen förtjänat iväg till himlen? Nej. Det är genom nåd, av nåd genom tron som du är oförtjänt, räddad och frälst, förlåten. Och om du nu har blivit frälst helt utan att förtjäna det. Om du blivit frälst, räddad, förlåten, helt utan att förtjäna det. Hur kan du göra det oförtjänt av den frälsning du från början inte förtjänade? Om du från första början inte förtjänar din frälsning, hur skulle du då kunna göra oförtjänt av det du från första början inte förtjänar? Det är ingen uppmaning till att du ska synda fritt och bara strunta i allt. Men det är en sanning du kan vila i. Gud, jag vill leva för dig, jag vill ära dig, jag vill följa dig, jag vill ha trogen dig och allt det där. Jag älskar dig, Jesus. Men i våra tillkortakommanden och misslyckanden så kan vi vila. Att Gud inte har valt oss. Han har inte valt att älska oss. Han har inte valt att vara nära oss bara för att vi är så fantastiska av oss själva. För att vi är så underbara. För att vi är så perfekta. Han har valt att vara nära oss för vem han är och inte vem du är. Han har valt att vara nära oss för att han är Gud. Och han har satt sin ära att älska dig. Han har satt sin ära till att vara med dig. Han har satt sin ära till att frälsa dig. Och på grund av honom och hans ära, hans förhärligande, så kan vi vila. Genom hans förhärlande kan vi glädja oss, jubla. För hans kärlek till mig beror inte på mig. Han tycker om mig, förstår mig rätt. Men hans kärlek till mig beror inte på min egen prestation. Det beror på honom. Han kommer inte att svika dig. Han kommer inte att låta någon rycka dig ur hans hand. Han kommer inte låta dig att hoppa ur hans hand. Du kommer hoppa, förstår mig rätt. Men du kommer aldrig vara ur hans räckhåll. Och han kommer söka upp dig. Och han kommer jaga dig. Han har gjort med mig många gånger. Han älskar dig så mycket att han vill att dö på ett kors för dig. Att tala dina synder. Varför ska han ge upp nu? För löftena, nu kommer läktaren gå igång här. De kunna är svika. De står evigt kvar. Och detta, mina vänner, det är en salig visshet om att Jesus är min. Eller rättare sagt att jag är hans. Av Guds nåd till Guds ära. Och detta gör att vi kan svara med coram Deo. Detta gör att vi kan svara med att vi vill ge honom allt vi har tillbaka. För han gav oss allt. Av honom och genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Låt oss stå upp tillsammans. Låsteamet kommer att leda oss i lovsång.